Du lyssnar på Den sista frestelsen av Val McDermid i översättning av Johan Nilsson, uppläst av mig, Fredrik Granberg. Nu ser jag min väg. Nu har all tvekan flytt. Av såna frestelser ska jag ej lockas på nytt. Den sista förrådde mig mest och dolde sig väl. Att göra det rätta av orätta skäl. Mordet i katedralen, T.S. Eliot. Översättning Erik Lindegren och Carl Wenberg. Endast när psykologin kan bidra med diagnoser som hjälper statens syften blir den verkligt viktig. Max Simonite, chefpsykolog inom Wehrmacht, 1938. Journal. Namn, Walter Neumann. Behandlingstillfälle. 1. Kommentarer. Patienten har sedan en tid uppenbarligen besvärats av en känsla av att vara ofelbar. Han uppvisar en oroväckande överdriven tilltro till sin egen förmåga. Han har en grandios självbild och vägrar att medge att det ibland kan finnas befogad kritik att rikta mot honom. När han ifrågasätts blir han kränkt och har svårt att dölja sin indignation. Han känner inget behov av att försvara sig, eftersom han betraktar det som självklart att han har rätt. Hans kapacitet för självanalys är uppenbarligen begränsad. En typisk reaktion på en fråga är att avleda den med en egen fråga. Han är påfallande ovillig att skärskåda sitt eget beteende och följderna av sina handlingar. Han saknar självinsikt, liksom begrepp om ansvarstagande i vidare mening. Han har lärt sig att låtsas ha känslor, men det är osannolikt att detta är mer än en behändig mask. Behandling. Sinnesförändrande terapi har inletts. Ett. Blå blir Donau aldrig. Skiffergrå, smutsbrun, gammal rost, svettig kaki. Alla dessa färger och de flesta mellanliggande nyanser kan hon ha. Och eventuella romantikers drömmar kan lätt gå i kras när de står vid stranden. Emellanåt, där båtar möts, får hon en sorts oljig strålglans när solen lyser på en hinna av utspilt bränsle och gör floden lika regnbågsskimrande som en duvas hals. Mörka nätter när stjärnorna döljs av moln är hon lika svart som Styx. Men i millennieskiftets Centraleuropa vill färgkaren ha betydligt mer betalt än ett enkelt silvermynt. Både från land och från vattnet såg stället ut som ett övergivet förfallet reparationsvarv. Ett par ruttnade gamla promspant och några korroderade maskindelar, vars tidigare funktion var ett mysterium, var allt man såg om man kikade in mellan plankorna i de höga portarna. Den som var nyfiken nog att stanna bilen på den här fridfulla grusvägen och kika in på gårdsplanen skulle bli övertygad om att hon eller han betraktade ytterligare en gravplats för ett dött kommunistföretag. Men det fanns ingen särskild anledning till att någon skulle vara nyfiken på den här avkroken. Den enda gåtan var hur någon, ens på den ologiska totalitära tiden, kunde få för sig att starta ett företag här. Det fanns ingen större tätort inom 2 miles omkrets. Det fåtal bondgårdar som låg på den omgivande landsbygden hade alltid krävt en större arbetsinsats för att bli lönsamma än vad bönderna själva förmådde lägga ner. Så där fanns ingen arbetskraft att hämta. När varvet var igång hade arbetarna fått bussas 2,5 mil till jobbet. Enda fördelen var att anläggningen låg vid floden, skyddad från huvudfåran av ett långt sanddrev där det växte snåriga buskar och några enstaka spretiga träd som lutade i vindriktningen. Allt detta var övertygande försäljningsargument för de personer som i hemlighet utnyttjade detta till synes sönderfallande exempel på industriarkitektur från den gamla onda tiden. För ingenting här var vad det såg ut att vara. Varvet var inte alls någon ruin, utan en viktig anhalt på en resa. Om någon hade bemödat sig om att titta efter lite närmare...